Sovjetunionen i mitten av juni 1941. Förvirring och osäkerhet. Landet surrar av rykten om en förestående tysk invasion. Kreml verkade sovjetledarna omedvetna om hotet från nazisterna, eller också hoppades de att hotet skulle försvinna om de inte låtsades om det. Ändå låg redan miljontals tyska soldater i beredskap längs den sovjetiska gränsen, färdiga att sätta igång historiens blodigaste fälttåg. Hitler i triumf återvände från Frankrike i juli 1940, stod han på höjden av makt. Snabba och övertygande segrar hade förvånat hans generaler. Deras tvivel hade kommit på skam. Han behövde inte längre räkna med motstånd från dem. Nu anförtrodde Hitler dem att nästa gång var det Sovjetunionens tur. I Mein Kampf hade Hitler skrivit: när vi talar om nytt territorium är det Ryssland vi ska tänka på. Ödet självt visar vägen dit. Ryssland skulle ge tyska folket livsrum, Lebensraum. Vanligt folk i såväl Tyskland, Sovjetunionen som i övriga världen hade Hitlers pakt med Stalin i augusti 1939 kommit som en överraskning. Denna kovändning av världens bittraste rivaler hade man inte alls kunnat förutse. Den tysk-sovjetiska pakten hade tjänat sitt syfte för Hitler. Han hade sluppit bli störd medan han gav sig på Polen och Frankrike. Stalin och sin sida hade fått det andrum han behövde för att bygga upp sin krigsmakt igen efter 30-tals utrensningar. Han hade också räknat med att det skulle bli långvariga strider mellan Tyskland och de allierade. Men de tyska segrarna i väst hade gått snabbare än han hade väntat sig.
Hitler wanted to attack Russia already in the fall of 1940 and let himself for once be persuaded that it would be impossible to go to war at that late time on account of the weather in Russia, And for the reason that it would be urgent and necessary to enforce the German army as well as the German air force before entering into this new campaign.
In August 39, when Hitler had signed the pact with Russia, in the evening there was a movie, and this movie showed the parade of the Russian troops before the Kremlin. He was very much impressed and was relieved that now with the pact this army is neutralized. But afterwards, when the German troops met the Russian ones in occupying Poland, officers reported to Hitler that the equipment of those Russian units were very poor. He first didn't believe it so much, but then when the Russians attacked the Finns and they didn't have any progress, he was convinced that this was really the truth. And he was now considering the Russian army no more as strong as before.
Även inom Sovjetunionen hade det funnits tvivel på Röda arméns styrka eftersom 30-talets utrensningar kraftigt hade decimerat ledningen. 90% av generalerna, 80% av översterna och drygt hälften av övriga högre befäl hade likviderats på Stalins order.
Single commander of a military district was eliminated. Every single commander of an army division has been eliminated. Every single commander of a regiment, with some exceptions here, also eliminated. Now, you see, this is a little more than political weakness. The army was beheaded, so to speak.
Efter den svaga insatsen mot Finland vidtogs åtgärder för att reformera Röda armén. Och när Tyskland hade krossat det franska motståndet påskyndade Moskva reformerna. Sommaren 1940 var de ännu inte helt genomförda. Men medan Hitler var upptagen av slaget om Storbritannien besatte Stalin i juni Estland, Lettland och Litauen och tvingade av Rumänien, Bessarabien och norra Bukovina. I Hitlers ögon förde det här de sovjetiska styrkorna obehagligt nära de rumänska oljekällorna i Ploiești, varifrån Tyskland hämtade allt det drivmedel som var så viktigt för krigsmaktens stridsvagnar, flygplan och fartyg. Men med huvuddelen av krigsmakten fortfarande upptagen i väst ingrep inte Hitler. Istället ökade han det diplomatiska trycket för att få in Balkan i den tyska follan. Först inbjöds kung Boris av Bulgarien till Hitler i Berchtesgaden hösten 1940. Och han följdes av prins Paul av Jugoslavien och den 19-årige kung Mikael av Rumänien som saknade egentlig makt. Den hade istället Rumäniens tyskvänlige diktator, general Antonescu. När Rumänien och Ungern anslöt sig till axelmakterna blev den ryska reaktionen skarp. Berlin anklagades för att ha brutit mot andan i fördraget från augusti 1939. Den bräckliga sovjetisk-tyska vänskapen knakade i fogarna. I september 1940 stärkte Hitler axelmakterna ytterligare genom att ingå tremaktspakten med Italien och Japan. De tre staterna förklarade att pakten inte berörde någon deras relationer till Sovjetunionen, men det trodde inte ryssarna på. De protesterade upprört. Hitler bjöd in Stalins närmaste rådgivare Molotov till Berlin i november samma år för att, som han uttryckte det, klargöra situationen. Besöket blev förödande för de sovjetisk-tyska relationerna.
When Molotov visited Berlin, he was obviously afraid of being poisoned by bacteria, and he asked that all the plates, all the glasses he used, are boiled before they came in use.
He was blunt in his remarks, and he didn't spare Hitler at all. Very uncompromising, hardly smiling at all, reminding me of my mathematics teacher with the spectacles, hostile spectacles, looking at his pupil Hitler and saying, well, is our agreement, last year's agreement, still valid? And Hitler said it was a mistranslation. He said, of course, why not? And Molotov said, yes, I ask this question because of the Finns. You are on very friendly relations with the Finns. You invite people from Finland to Germany and you send missions there. And the Finns are very dangerous people. They undermine our security and we'll have to do something about that. And we are going to do something about that. Whereupon Hitler exploded and said, I understand you very well. You want to wage war on against Finland. And that is quite out of the question. Do you hear me? Impossible. Because my supplies of iron and of nickel and of other important raw materials would be cut. It was a very tough, almost a heavyweight championship in political discussion.
Innan Molotov ens hade lämnat Berlin beordrade Hitler sina generaler att förbereda ett angrepp på Sovjetunionen till den 15 maj 1941. De gjorde upp en detaljerad plan som fick kodnamnet Operation Barbarossa efter Fredrik Barbarossa, den medeltida tysk-romerske kejsaren. Inledningsvis var Hitlers generaler mot tanken att angripa Sovjetunionen medan Storbritannien ännu gjorde motstånd eftersom det innebar ett tvåfrontskrig. Något som också i Mein Kampf betecknades som det största av militära misstag. Men Hitler hävdade, kanske inte helt utan fog vintern 1940, att Storbritannien inte utgjorde något hot. Offensiven österut skulle bli den enda fronten, förutsatt att avgörandet kom snabbt. Många år tidigare hade Hitler skrivit att militären inte fanns till för fredens skull, utan uteslutande för segerrik krigföring. Den tyska krigsmaktens moral stod på höjdpunkten. Vart skulle den marschera härnäst? Den kunde inte angripa Storbritannien landvägen och amfibieoperationer tilltalade inte Hitler. Det verkade nästan ödesbestämt att den skulle dras mot sin enda kvarvarande antagonist i Europa. Dras åt samma håll som Napoleons arméer hade dragits när de också hade hejdats av Engelska kanalen. Österut, mot Rysslands oändliga vidder. Hade Sovjetunionen världens största krigsmakt. Den hade fler stridsvagnar och lika många flygplan som resten av världen hade tillsammans. Trots sina brister var Röda armén bättre rustad än de tidigare offren för den tyska krigsmakten. Och omorganisationen efter fiaskot mot Finland hade hunnit ett gott stycke på väg. Men hur var det med moralen? Hitler var säker på att om man, med hans egna ord, sparkade in dörren skulle hela den ruttna byggnaden rasa. Sovjetledarna trodde sig fortfarande kunna vinna tid medan Röda armén gjorde sig klar för krig. I mars 1941 stod redan tyska trupper vid gränsen mot Sovjetunionen i Ungern, Rumänien och Bulgarien. Jugoslavien såg också ut att bli en tysk lydstat tills de nazistvänliga ledarna störtades genom en statskupp i Belgrad. Moskva ingick en vänskapspakt med den nya regimen. Dagen därpå angrep Hitler Jugoslavien. Hitler var rasande över upproret. Utvecklingen på Balkan försenade operation Barbarossa med 5 avgörande veckor. Sovjetunionen gjorde inget för att försvara sin nyaste förbundsförvant mot tyskarna. Hitler marscherade in i Grekland utan att Moskva ens protesterade. Den ryska passiviteten måste ha gjort sitt till för att stärka Hitlers självsäkerhet när hans armé nu drog vidare mot nya lättvunna segrar. Stalins spioner hade rapporterat om tyska truppsammandragningar längs den sovjetiska gränsen, men den ryske diktatorn valde att bortse från det. Västdiplomaternas varningar avvisade han också. Han ansåg att hur oundviklig en konflikt med nazisterna än var, så var rapporterna om ett omedelbart krigshot bara en taktisk manöver från brittisk sida.
The interesting thing was that both Roosevelt and Churchill, each on their own, informed Stalin that Hitler was going to attack Russia. Stalin thought that was a trick on our part to get him to mobilize and to divert, to provoke Hitler to attack. Stalin was very conscious that World War One, it was the Tsar's mobilization that caused the German, the Kaiser, to attack Russia, and he wasn't going to have any part of it.
There is a traditional pathological mistrust. When the British say something, Stalin's philosophy used to tell us, you must think the opposite. The British warn us, that must mean that they try to put us against Germans. For that reason alone, the main reason, he neglected all the warnings.
Moskva, 1 maj 1941. Militärparaden var särskilt storslagen den här gången, som om man ville lugna det ryska folket efter alla rykten om en nära förestående invasion. Den sovjetiska diplomatin gick fortfarande ut på undfallenhet gentemot Hitler. Man hoppades kunna fördröja ett eventuellt angrepp tills Röda armén var helt redo. Så medan soldaterna utbildades skickade man spannmål och eftertraktade råvaror till Tyskland. Man låtsades inte se de tyska spaningsplanens kränkningar av sovjetiskt territorium. Höll till och med tillbaka uppbyggnaden av gränsbefästningarna för att inte reta Berlin. Men medan Stalins försvarskommissarie skakade hand med Hitlers militärattaché i Moskva var 3 miljoner tyska soldater på väg mot gränsen. Historiens största fälttåg skulle snart inledas.
was all the greater when it did come. I remember that particular night I'd been out somewhere and came home rather late and turned on the radio. And I got on to, I think it was Kharkov or Kiev or somewhere like that, and there were accounts going on of bombing and attacks and things, which I thought was a sort of Orson Welles program, like when he bombed New York, remember? And, and then we checked around and found it was real.
Told that the Red Army will never fight on its own territory, that the very first shot will be made on enemy's territory, etc. Then suddenly on 22nd, we were told that Sevastopol is being bombed, Kiev is being bombed, Smolensk bombed, the enemy smashed, wiped out our forces.
After the success of the other campaigns, we had confidence that Barbarossa would be successful too.
The first period of the advance was very quick. We made more than 100 kilometers partly per day.
We hadn't lost the battle, so we were used to being victorious.
Hitlers plan var att tre stora armégrupper skulle uppsöka de ryska styrkorna och krossa dem inom 4 månader.
I never was in war before. We had no fear. Because we thought we will win the war against Russia. Because the wars against Poland and France, we had ended with victories for Germany.
Förutom överraskningsmomentet hade tyskarna fördelen av en förkrossande överlägsenhet i manskap och eldkraft i de områden de hade valt ut för sina pansarstötar. 3 ryska infanteridivisioner förintades första dagen och ytterligare 5 splittrades.
River Bug crossing, we were attacked by several obsolete Russian aircraft. They were shot down immediately, and we were very impressed by the superiority of our air force at the beginning.
Under de 2 första dagarna förstördes 2000 ryska flygplan, de flesta på marken. Världens största flygvapen var praktiskt taget utplånat. Utan flygunderstöd kollapsade det sovjetiska frontförsvaret. Efter en vecka hade tyskarna redan hunnit halvvägs till Moskva. På en månad hade de tagit ett område som till ytan var dubbelt så stort som Tyskland. Sovjetiska städer föll som käglor för de tyska pansarförbanden. En stad intogs medan spårvagnstrafiken var i full gång. Folk på väg till arbetet trodde att stridsvagnarna var deras egna och hälsade dem med jubel.
in parts very friendly, received by the population. We had the impression that we could win the population in Russia.
Liksom fransmännen hade gjort sommaren 1940, sprider ryssarna ut sina stridsvagnar istället för att sätta in dem i samlade angrepp som tyskarna. De blev lätta byten för de tyska pansarvärnskanonerna. 6000 sovjetiska stridsvagnar slogs ut bara under de två drabbningarna i Minsk och Smolensk i juli. En halv miljon ryssar stupade under de första 14 dagarna och nästan en miljon togs till fånga. Allt eftersom veckorna gick ökade de sovjetiska förlusterna. Det förvirrade tyskarna som inte kunde föreställa sig att ett sådant slöseri med människoliv kunde fortsätta under någon längre tid. Hitler var, liksom man hade varit i Frankrike året före, mer angelägen om att krossa de fientliga styrkorna i fält än att inta städer eller erövra territorium. Men hans generaler tänkte inte alltid så. De tävlade om vem som skulle ta de stora städerna, särskilt Moskva. Generalerna hävdade att en snabb erövring av den sovjetiska huvudstaden skulle bli avgörande. Hitler däremot föredrog att krossa de sovjetiska styrkorna i söder först, i hopp om att det skulle bli avgörande. Moskva var inte hans första mål. I augusti gav han en del av pansarförbanden order att gå söderut. Ukrainas huvudstad Kiev togs i mitten av september. I en av historiens största inringningsoperationer tillfångatog de tyska pansarförbanden 665 000 ryssar i Kiev. De tyska journalfilmerna visade stolt de långa kolonnerna ryssar som hade gjort sitt vid fronten. Nu väntade de ett nytt helvete som krigsfångar i nazisternas våld. Bara 3 ryssar av 100 skulle överleva fångenskapen. I slutet av september 1941, efter bara 3 månaders krig, hade Sovjetunionen förlorat närmare 3 miljoner man. Men ryssarnas snabba återhämtning efter till synes förödande förluster förvånade världen. Tyskarna var indoktrinerade till att betrakta ryssarna som människor av en mindervärdig ras. Men det dröjde inte länge förrän åtminstone de tyska frontsoldaterna snarare såg dem som övermänniskor. Ryssarna jämrade sig sällan när de sårades. Och de verkade vara hur många som helst. Så här skrev en tysk överste. Tysklands krig mot Sovjetunionen kan jämföras med en elefants kamp mot en armé myror. Elefanten dödar tusentals, ja kanske miljontals myror. Men till slut besegras han på grund av deras numerära överlägsenhet och blir uppäten in på bara benen.
Orientation in Russia is
as difficult as it is in the desert. Only you don't see the horizon. You are lost.
The immense space was so immense that we had many of soldiers who became melancholy. The valley, flat valleys, endless, endless. There was no limit. We could not see an end. And it was so disconsolate.
We saw the big fields, the corn fields, from the horizon to the horizon we never saw it before. It's very large.
Unimaginable vastness of this country. And we advanced from one river to the other, from one position to the other, and there was no end to it.
Att ge upp terräng för att vinna tid var en gammal rysk strategi. Och Hitler hade bråttom om han ville nå ett avgörande före vintern.
I remember flying back from Kuibyshev and there was this great tank trap they were digging all round outside Moscow. And one saw what looked like ants moving around it. And it was practically the entire civil population of Moscow, man, woman and child, were out there digging. I think they did tap every emotional resource that was available to them. I remember, for instance, a lot of the churches being open again that had been shut for a long time.
In that very situation, something else appeared among us. The tradition of Borodino. Borodino is the place when Napoleon was defeated. Then suddenly, religious feeling just appeared from nowhere. And that helped to unite people.
Nu när Ukraina var erövrat och Leningrad omringat riktade Hitler uppmärksamheten mot Moskva. Något som hans general hade bönfallit honom om ända sedan fälttåget började. I oktober 1941 var Moskva redan en stad i frontlinjen. Tyska trupper hade stått så nära som 30 mil väster om Moskva ända sedan augusti när Hitler hade skickat en del av pansarförbanden söderut. Luften var full av rykten om en snar kapitulation. Staden styrdes sedan länge av militären. Det gick knappt en dag utan besök av tyska bombplan. Slaget om Moskva började på allvar under de första dagarna i oktober. Och det blev ingen bra början för försvararna. I två stora kniptångsmanöver stängde tyskarna in och tog till fånga ytterligare 700 000 ryssar. Goebbels kallade de amerikanska krigskorrespondenterna till Berlin och förkunnade att Moskvas fall var nära.
We had a very beautiful summer, no problems, climatic problems or anything of this sort. As I remember it, it started snowing and becoming cold around October 10th. And then we knew immediately that we were totally unprepared and unequipped for what was lying ahead of us.
En tysk förbandschef som begärde vinterutrustning av sitt högkvarter blev tillsagd att inte komma med sådana onödiga krav. Samma dag som den första snön föll i Moskva kom den nye kommandanten Zhukov. Något som den tyska underrättelsetjänsten underlät att informera Hitler om. Trots att Zhukov hade lett försvaret av Leningrad oerhört kraftfullt sedan mitten av september. Försvaret av Moskva skulle sätta Zhukovs ledarförmåga på ännu större prov. Den första snön smälte snart och förvandlade vägarna till en enda lervälling.
Only a few roads in Russia were paved. Therefore, in autumn, the terrible period of mud was beginning, and the roads became deeply softened and therefore useless for motor cars except tanks.
We had, as infantry, to march along the sides of the roads to let pass the cars and the tanks.
The wheels of my guns were broken.
And within a period of 2 or 3 days, we had to improvise mobility by requisitioning pannier horses and wagons.
We all were quite happy about the success of the German armies in Russia. But the first England said something is wrong was when Goebbels made a big action in whole Germany to collect furs and winter clothes for the German troops. And we knew that something was ahead which was not foreseen.
We had no warm mantles and nothing, only the things we had also in summertime.
And we were actually angry that we didn't have better equipment.
Vädret blev sämre. Många tyska befälhavare ville avbryta offensiven för vintern, men Hitler, övertygad om att segern skulle vara hans innan den riktiga kylan kom, ville inte veta av det, utan gav vård om framryckning så snart tjäden hade gjort vägarna framkomliga. Den för ryssarna välkomna fristen gjorde att Zhukov kunde organisera Moskvas försvar. Ryssarna hade mindre än 400 stridsvagnar kvar att försvara Moskva med. Fienden trängde allt närmare, men Zhukov hade en pålitlig bundsförvant i vinterkylan som svepte in med nordanvinden. Men den tyska framryckningen fortsatte. Den 14 oktober tog en pansarstyrka staden Kalinin ungefär 15 mil norr om Moskva. Några dagar senare tog en annan Majajski 10 mil västerut och en infanteridivision stod i Gorki bara 8,5 mil från Moskva. Paniken spred sig bland Moskvas invånare. De som kunde gav sig iväg. Det var 2 miljoner människor, däribland personalen på de flesta regeringsdepartement.
It was a bit of a shock when in those 2 or 3 days, I suppose they were just the advances of a spear tip, probably a few chaps on motorbikes or something, got to within 40 or 50 kilometers of Moscow. Then there was, a considerable shock in Moscow, and people were trying to get out. They thought the German army was going to roll in.
In fact, I should imagine from 16th of October to about 20th of October, an average citizen of Moscow probably expected that Moscow will fall within the next few days, and that was what the panic was about, really. People used just to stop top-ranking Secret Service officers and shout insults at them without any fear. In normal times, you couldn't do anything like that. These were the only times when probably a very weak force of Germans, if they would manage to drop a unit of some kind of Prussianist inside, we would have real trouble.
Medan Hitler förberedde det avgörande angreppet mot Moskva, planerade också Zhukov en offensiv. Men med vad? Han hade redan flyttat så många soldater han vågade från andra frontavsnitt till Moskva. Men det fanns en reserv som ryssarna ännu inte hade använt och som de trodde att de aldrig skulle kunna använda heller. Gränsförsvaret i Sibirien. 40 divisioner välutbildade och vinterutrustade soldater. Sedan juni hade de legat i beredskap för ett japanskt angrepp. I mitten av oktober rapporterade Stalins mästerspion i Tokyo att Japan hade andra planer. Den här gången litade Stalin på sin spion och flyttade de sibiriska divisionerna till Moskva. Trots krisen firades revolutionen och Stalin visade sig för folket.
Vi har gjort en vajmu освободительный, справедливый.
We could say, in spite of all his shortcomings, that Stalin rendered a very great service to the USSR by that presence, because it showed two things. One, the supreme commander did not run away. Secondly, Stalin retained his nerve. That sense of nerve spread at once into all the armed forces. All the commanders began saying, Stalin himself, he is here.
Tjälen hade gjort vägarna framkomliga igen. De tyska pansarförbanden kunde fortsätta offensiven. Den 26 november gick de in i Istra, 5 mil väster om Moskva. 4 dagar senare hade de tagit Krasnaya Poljana, 4 mil norr om huvudstaden. Än hade inte Stalin använt sina sibiriska trupper. Och den tyska underrättelsetjänsten hade inte upptäckt att det fanns nya stora styrkor i närheten av Moskva. Dessutom hade tyskarna sina egna problem.
And one morning it was finished with this. All was frozen. And the cars was sitting in the mud, frozen, and the tanks could not roll. And in this moment, my heart broke down. And there was in a distance a large town. And I think it was the first time and the last time I have seen Moscow.
Temperaturen hade sjunkit till 40 minusgrader. Oljan i lastbils- och stridsvagnsmotorerna frös till en trög massa. Den hårda kylan påverkade också soldaterna. Fler var utslagna av köldskador och magproblem än av egentliga krigsskador.
No winter shoes. We had no equipment whatsoever to fight or stand the cold. And I think this became a very, very big problem right away. We lost considerable part of our equipment, guns, heavy and light equipment in general. We, of course, due to the cold, lost a lot of people who got frostbitten. And we had not even the necessary amount of ointments or the most simple and primitive things to fight it.
Of 900 men of my battalion, 200 fell out because of freezing. And the first 14 days.
As it became colder, towards the end of November and early December, most of our artillery had become completely unusable.
We had not the lubrication oil suitable for this winter war. Nevertheless, the Russian had it, and suddenly our soldier realized that from one moment to the next, the weapon didn't shoot anymore.
Var god vän till andra sidan.